Del 1. Alla har rätt till en egen åsikt. Ingen har rätt till en egen sanning. Den sakkunnige, 28 februari 1986. 1. En enkel flicka från Borlänge. Den pensionerade och ständigt ogifta sekreteraren Anita Kandell satt vid ett litet bord av teak. Hon satt som vanligt ensam och intog sin eftermiddagsfika. Allt enligt väl inarbetade rutiner. Anita, som nått den respektingivande åldern 89 år, såg att koppen lämnat efter sig en ring av kaffe på det annars så oklanderliga teakbordet. Koppen var av fabrikatet Rörstrand och var ärligt stulen från Christopher Sims under Nobelfesten 2011. Faktum var att koppen hade bytt ägare mitt under en förklaring av vad makroekonomins variabler hade för inverkan på politiken inför en helt oförstående prisutdelare. Den royalistiske prisutdelaren som hade stor vana vid att lyssna på pristagare hade pliktskyldigt suttit och nickat under hela föreläsningen. Varken koppens ägare eller dess innehåll var av någon större vikt, men servistjuven hade en förbläss för saker som, enligt tjuven själv, kunde ha ett bra affektionsvärde. Servistjuven hade i vanlig ordning ett halvt bohag med sig från tillställningen när han bad sin sekreterare gömma koppen på ett säkert ställe. Anita placerade koppen i sin väska för att sedan glömma att lämna tillbaka den till sin överordnade, tjuven. Anita, som under detta sista av sina uppdrag närmade sig de 90, kunde med lätthet lämna byggnaden. Den numera helt vithåriga Anita passade ingalunda in på den profil som säkerhetspersonalen vanligen spanade efter. Anita var ju som sagt gammal och vit, och inte som profilen indikerade ung och mörk. Därför kunde hon nu sitta med Christopher Sims kopp och lugnt spana ut över Lundmakargatan. Men hur exklusiv koppen nu än var så försvarade det inte den permanenta ring som kunde bli resultatet av en utebliven torkning. Anita ville för allt i världen inte förstöra teakbordet med en så pass medioker dryck som kolumbianskt kaffe, även om detta inhandlats i en av huvudstadens finare hallar. Teakbordet hade under finska vinterkriget ägts av den svenska militärattachén i Finland. Den enda ring som fick finnas på bordet var den som Gustav Mannerheim lämnat efter sig. Mannerheim, som vid denna tid var Finlands överbefälhavare, hade skålat för krigslycka och för Finlands väl på utmärkt tyska. Under ett obevakat ögonblick hade han sedermera placerat det fuktiga snapsglaset på bordets kant. Den svenska militärattachén hade också skålat för sitt broderland för att bara några timmar senare ha packat allt av värde. Detta för att kunna fortsätta sitt aktiva stödjande av broderfolket på ett något säkrare avstånd. Anita hällde upp det sista av kaffet i sin kopp av märket Rörstrand. På gatan utanför hördes brak och tutningar, förmodligen plåtskador. Hon tittade ut och såg stockholmare som frenetiskt försökte hitta en parkeringsplats. De flesta med mediokert resultat. Hon hade nu bott en hel livstid i sin lägenhet. När hon fått den av den sakkunnige hade det knappt funnits några bilar alls på gatorna. Dock hade hon aldrig betraktat lägenheten som sitt hem, utan mer som en övernattningslägenhet. Sitt hem hade hon hos den sakkunnige, var i världen de än befann sig. Och befann sig ute i världen, det gjorde de nästan hela tiden. Ja, det var tider det, konstaterade Anita tyst för sig själv. Det här var ovanligt för henne. Hon blev aldrig nostalgisk och grubblade, det gjorde hon inte i onödan. Att grubbla hade hon sett den sakkunnige göra i tid och otid, mest i otid när hon tänkte närmare på det. Anita tog ännu en klunk av den varma drycken. Kaffe ska vara svart, det hävdade hon bestämt. Men den sakkunnige skulle dricka sitt med mjölk, som ett barn. En underlig liten man, tänkte Anita, samtidigt som hon såg en stadsjeep backa in i en Volvo för tredje gången. Anita hade aldrig räknat ut vad den sakkunnige...